Hej och välkommen till Känslopodden med Maria och Mattias. Idag tänkte vi prata om relationer, för det är någonting som vi ofta pratar om, ja, men både i vår podd men oftast tillsammans utanför podden också, och diskuterar relationer med familj, med vänner, med våra partners och så vidare, och försöker liksom lösa och klura lite i varför gör vi som vi gör och varför tycker vi att det är så roligt och spännande och jobbigt att vara i relationer. Så utvecklande att vara i relationer. Så därför tänkte vi ta upp det ämnet idag.
Japp.
Vad vill du lägga till?
Nej, men det som du sa, varför är det så härligt och jobbigt och utmanande och alldeles underbart och fruktansvärt att vara i relationer?
Du och jag söker ju båda två att vara både i utveckla den relationen vi lever i, att vara med våra barn, att vara med andra och hitta relationer. Och vi har väl båda två haft ett ganska... begreppet relationer är ju ett sätt som jag tror vi båda två har överlevt genom.
Absolut. Relationer är det viktigaste vi har. Och kanske därför vi behöver också prata om det här. För att utan relationer... Så vi är ju ett flockdjur, människan. Utan relationer så klarar vi oss inte.
Ja. Och då vill jag också förtydliga att vi kommer inte bara prata om parrelationer. Utan det stora begreppet är relationer. Varför behöver vi ha relationer? Så det tänkte vi fördjupa oss lite i. Vad vi tänker och funderar på. Men du, för att börja någonstans. Så tänkte jag att vi börjar i någonting som jag tyckte var väldigt spännande. Och det var ju... kärleksspråk när det kommer till relationer. Och det här har du fördjupat lite i vad Gary Chapman har pratat om. Och kan du berätta om de här? Det finns fem, du berättade för mig att det finns fem stycken kärleksspråk.
Ja, precis.
Och det är ju gåvor. Det är tid man ger någon annan tillsammans. Det är beröring. Det är tjänster. Och sen är det kommunikation. Vad är viktigast för dig?
Ja, det här har jag klurat i. Vad som får, kärleksspråk handlar om vad som får en att känna sig sedd och älskad och uppskattad. Och jag, för mig är kommunikation viktigt. Jag, att förstå, att ha en person som har ett intresse av att förstå mig gör att jag känner mig viktig och älskad. Det är mitt första kärleksspråk. Sen tror jag tjänster. Att faktiskt någon bryr sig om och ser när jag behöver hjälp. Att känna att någon kan ställa upp på mig. Att någon är redo att finnas där när jag behöver det. Det är nog mitt andra kärleksspråk. Då känner jag mig värdefull. Och viktig för en annan människa. Och jag känner mig älskad. Och du, Mattias?
Ja, men jag är ju sucker för beröring. Alltså när någon rör mig på riktigt. Så blir jag ett fast handslagen, kram. En puss, en kyss. Även hålla fast vid, liksom ge värme. Alltså jag går ju igång på det. Men däremot så vet jag inte om det är mitt primära.
Nej.
Jag är också lite sucker för det här med tjänster. Alltså det är ett yttersta bevis på att jag, I serve you.
Ja.
Och det för mig är det väldigt stort. Någon sätter av sina egna intressen för en stund, sina egna drömmar, mål, uppgifter. Och sen så hjälper de dig. Det tycker jag är fruktansvärt fint.
Man känner sig väldigt bekräftad i det.
Väldigt bekräftad. Men jag håller med om att det kan vara lika. Jag funderade när vi satt och pratade om det här om beröring versus kommunikation. Vad som skulle vara störst för mig. Och jag är ju väldigt nära beröring. Men att någon som, men det går lite som to serve, att kommunikation och en tjänst. Att liksom när det blir välformulerat eller Det kan ju vara hjälp att någon hjälper dig med en uppgift som du inte kan lösa själv.
Ja, verkligen.
Så kan ju det vara en tjänst och det kan ju vara kommunikation. Men jag tycker det är intressant att se att hur viktiga de här är och hur folk som säger att de inte behöver någonting, men hur det här faktiskt är. Vi har, det är ett stort behov vi täcker genom att ha ett kärleksspråk.
Ja, och jag tror verkligen som du säger, det är våra behov det handlar om. Och vi är väldigt olika här. Och jag tror att det kan vara viktigt att bara titta på vilket ens kärleksspråk är. För det han som har forskat i det här har upptäckt är varför många relationer inte fungerar. Det är för att man utgår ifrån sitt eget kärleksspråk. Och så försöker man ge det till den andra personen. Och den kanske inte alls känner sig bekräftad och sedd och lyssnad på och speciell i det.
Nej, du öppnar en jättefin dörr genom att säga det. För jag tror att min partner inte alls har samma beröringsbehov som jag har. Så att det, eller min dotter. Så fort som jag vill ge någonting så vill jag ge beröring. Det är mitt första verktyg. Och det tror jag inte alls är det som de har. Jag ska gå hem och fråga dem vad de tycker.
Jaha.
Vad deras behov är. Eller vad de har för kärleksspråk.
Också ett sätt att faktiskt lära känna sig själv lite mer. Vi bara gör saker hela tiden i livet utan att egentligen ha reflekterat och tänkt efter. Och det är därför det blir så svårt att leva. Och det är därför det blir så svårt att ha relationer också. Så att det här är ett sätt att förstå lite mer om sig själv i grunden. Och om andra människor. Vill du ge en annan människa någonting så är det ju också väldigt viktigt att ge en annan människa det den vill ta emot.
Och då kommer vi tillbaka till hur viktigt det är att tala om vad mina behov är. För om inte jag talar om mina behov så ger jag ingen möjlighet för någon annan att tillfredsställa dem.
Nej.
Och jag i mitt förhållande med någon annan så har jag ingen chans att få öppna det här kärleksspråket då.
Nej.
Som liksom talar om att jag får en bekräftelse.
Mm.
På bästa möjliga sätt.
Mm.
Det är klart att alla de här går bort i en present till någon. En gåva är ju väldigt fint också.
Absolut.
Men jag vet inte, det berör mig inte lika mycket. Om någon ger mig en gåva som jag inte har tänkt på men som jag jättegärna skulle vilja ha. Det är också väldigt fint, för det är någon som har läst av mig och lagt ner tid och energi och hittat det här. Men är det motsatsen, då blir det ganska fallerare. Någon annan har inte lyssnat efter vad det faktiskt jag skulle vilja ha för typ av gåva. Så de ger mig en blå brandbil. Och jag vill inte alls ha en blå brandbil. Och hade de lyssnat lite mer så förstod de att det skulle vara röd brandbil. Och det hade jag uppskattat jättemycket.
Det kan nästan bli jobbigt att få saker som man inte vill ha.
Aha.
Och här tänker jag i relationer också. Jag kan känna av det i den relationen jag lever i också. Att jag har en sambo som försöker serva mig med saker som jag inte har bett om. Och som jag inte är så intresserad av att få.
Mm.
Och det blir en ansträngning i det.
Mm.
För att jag vill inte vara otacksam. Men jag blir nästan irriterad istället.
Mm.
På att jag känner att... Jag känner också av att han inte lyssnar in sig själv i det.
Mm.
Han lyssnar inte av, han förstår inte riktigt vad han behöver och vill ha. Och då försöker man bara göra någonting på ytan för att lösa.
Jag hittade ett namn på det.
Ja.
Behovsdöv.
Ja.
Nej, men lite att man är döv för sina egna känslor, sina egna behov. Och då är det väldigt svårt att läsa av andra. Och då blir det väldigt många försök att försöka skapa uppmärksamhet hos en annan individ. Och genom att kasta rosor, beröm, göra tjänster, vara där, men utan att egentligen veta att det är det som behövs.
Verkligen.
Och då tillfredsställer man ju ingenting, då får man ju heller ingen uppmärksamhet för det där och känns orespekterad.
Ja. Ja.
Kommunikation känns ju som en väldigt viktig del i det här.
Ja.
Och kommunikation kommer vi tillbaka till. Men du, konflikt.
Ja.
Varför hamnar vi i konflikter?
Jag tror att dels så, vi pratade lite om det här, du och jag, liksom, konflikt är ju ofta att vi missförstår varandra.
Mm.
Att vi har förväntningar som vi kanske inte har vågat uttrycka. Och så blir man besviken på en annan människa. Och sen är man i en typ av konflikt.
Mm.
Och många av oss är ju konflikträdda. Och vi är rädda för att bli bedömda. Vi är rädda för att ta plats. Vi är rädda för massa saker. Vi är rädda för att bli lämnade och ensamma.
Mm.
Men min upplevelse av konflikt är ofta att det uppstått väldigt många missförstånd.
Mm.
Därför att vi känner oss själva inte speciellt bra. Och som du och jag pratade om förra veckan någon gång, så sa du så här, vad frågade du mig då? Om jag respekterar dig?
Ja, just det.
Ja. Och då sa jag så här, ja, det gör jag absolut. Men jag förstår ju också att jag säkerligen gör massa saker som du kanske inte upplever som respekt.
Mm.
Att jag kanske beter mig på sätt som jag själv inte förstår. Därför att jag kanske inte har en så djup och inkännande relation till mig själv i grunden, så att jag har den möjligheten. Och att jag kanske också saknar en ärlighet med mig själv.
Mm.
För jag tror att är vi liksom, vågar vi vara väldigt ärliga, så tror jag vi någonstans också då vågar förstå när vi kanske sårar en annan människa. Men vi är rädda i grunden, så vi också liksom suddar över saker.
Jag tror också att det här med konflikträddheten, när jag tänker på den, hur den spelar ut och spelar upp sig i vårt huvud innan vi ska konfrontera någon med någonting.
Mm.
Antingen att du ska berätta att jag kommer inte idag.
Mm.
Eller jag vill inte göra på det här sättet.
Mm.
Eller jag tycker du har haft fel.
Ja.
Så spelar jag upp ett scenario i huvudet innan för att säkerställa att det ska gå bra.
Just det.
Eller även fast jag inte vet att det ska gå bra, så ska jag i alla fall överleva det här.
Mm.
Så att jag tror också den gör att du... Och då kan det också lätt bli, då blir du oftast besviken på en gång.
Ja.
Och du vill inte ge dig in i någonting som du definitivt vet att du blir besviken på.
Nej.
Eller många vill inte det. Många tycker att konflikt är väldigt spännande. Så de vill gärna ge sig in i konflikt för att se vad som händer.
Är det många som tycker det?
Alltså jag har ju stött på väldigt många människor som tycker att konflikt är spännande.
Mm.
Sen så kanske att den inte är personlig, att oj, den här konflikten är för mig personligen. Utan de gör det i en arbetsroll eller i en...
Ja, då sitter man säkert på ett annat sätt.
Ja, då har du en annan... Eller att du går in och säger så här, den här... Jag kan spela den här personen. Jag kan vara den här ordförande. Eller jag kan vara den på det här sättet. Men för här är ju inte personligen. Utan här försvarar jag en roll. Och här kan jag gå in i konflikt.
Mm.
Jag har ju svårt att separera på dem. Alltså jag kan inte tycka att det är kul att gå in i en konflikt. Konflikter måste man ibland ta.
Mm.
Men jag tror de som är konfliktsökande, som finner en viss trygghet i det där. Att vara, så länge man liksom står på sig.
Så länge man vinner.
Ja, det vet jag inte. Ja, det kanske man gör också om man har förutsatt det. Men det är lite den här dramatriangeln, att man går från offer till förövare.
Mm.
Då trycker man ju på konflikt.
Mm.
Då är det bättre att vara i konflikt än att ta hand om det som var det jobbiga.
Mm. Undrar om det här också handlar om vilken empatisk förmåga man har i grunden i sig själv.
Mm.
Jag som är ganska högempatisk tycker ju att konflikt är ganska jobbigt. För att jag är så livrädd för att såra andra människor.
Mm.
Och för att också bli lämnad.
Mm.
Så att jag aktar mig ju ganska länge.
Mm. Men tänk dig om du hade ett förhållande där du visste att den andra personen agerade som du nu sa, då skulle det vara ganska, då skulle du inte ha så mycket empati för den. Det här med att man visste att den andra, att agera, att den här tanken är så fel.
Mm. Ja, absolut.
Att jag går in i, att jag funderar över konflikt. Om jag lever med någon, så vill jag att den ska tala om vad den faktiskt vill. Mm. Och att den ska kunna liksom uttrycka det här på något sätt och inte vara rädd för att uttrycka någonting.
Nej.
För att den personen ska bli lämnad.
Mm.
Då har man ganska dåliga förutsättningar för det här.
Mm.
Men så har jag agerat hela mitt liv.
Men jag tänker också att det finns ju... Det du sätter ord på nu är ju också relationen man har till sig själv, som man utgår ifrån.
Mm.
Och här i grunden finns ju säkerligen också inte en alltför trygg anknytning. Man kanske inte har haft... växt upp i ett förhållande där människor har stått kvar.
Nej.
utan man har kanske blivit känslomässigt övergiven.
Mm.
Så att det är ens utgångspunkt. Att man vet vad det är att bli känslomässigt övergiven om man inte gör som någon annan säger eller ställer upp på någonting som någon annan vill. Så att det är ens grundutgångspunkt. Mm.
Eller tro att om jag gör det här, jag har inte ens testat om jag blir lämnad.
Nej.
Men bara tanken blir ju att jag inte kan tänka mig ens att försöka att göra det.
Mm.
För tanken att bli lämnad är så stor.
Mm.
Eftersom jag går ner med farhågan hela tiden.
Ja, precis.
Men, för det tror jag att jag har, det har jag växt upp med, att jag trott att jag skulle bli lämnad om jag är stökig, om det blir jobbigt eller jag får mindre tid eller jag får någonting annat med mina föräldrar. Och likadant ibland så vill man vara så till lags till människor, för man tror ifall att man bygger upp en konflikt här, då kommer de, får man inte vara kvar.
Nej,
då kommer de gå.
Någonstans här på vägen så tror jag att det finns ett känslomässigt svek som man utgår ifrån. Ja. Även om man kanske inte minns det exakt.
Nej, men jag tror att det här är en jättegrej.
Mm.
Men få insikt i det. För då satt jag, varför tar det här vidare? Mm. Jag baserar ju min, när jag har funderat på det här så tänker jag så här, hur går min prioritet i min relation till min omgivning? Och då har jag insett att jag behöver ha, först och främst, det här låter så ego, men först och främst så måste jag ha en god relation med mig själv.
Mm.
Ifall jag inte har en god relation med mig själv, då kan jag inte ha relation med någon nära.
Mm.
Och om jag inte har relation med mig själv, då kan jag heller inte söka upp nya relationer, för då kommer jag ju vara för mycket. Men då kommer, till slut så kommer det vara jag som betalar för alltihopa.
Mm.
Och det innebär att jag kommer bete mig på ett sätt som jag inte kan stå för.
Mm.
Så därför har min prioritet alltid varit att jag måste ha en god relation med mig själv. Och sen vill jag ta den relationen vidare med någon nära som jag vill dela den med. I här fallet min fru. Och i steg tre så innebär det att om det fungerar, då kan jag ha en relation med mitt barn. Och min familj och närliggande närstående. Men när jag glömmer bort det och utgår från andra hållet, att jag måste anpassa mig till andra, jag måste anpassa efter det, så ska jag anpassa mig till mitt barn, sen till min partner, sen till mig själv.
Mm.
Då förlorar man ju sig själv.
Ja.
Och då går du ju bara omkring och känner att du aldrig är tillräcklig.
Nej, precis. Det blir inte så skönt heller att vara i relationer då.
Nej. Och då har jag varit rädd för att om mina då olika egon, det vill säga den du ser mig sen, den jag anser att jag är, den jag vill vara.
Mm.
De här vill man ju att de ska jobba tillsammans. Mm. Som tre olika bollar som förs ihop.
Sätt ord på det där igen, Mattias, så att vi får hänga med i det du säger nu.
Nej, men det här, du har ju tre olika egon. Det vill säga det egot som du ser, det egot som jag ser att jag är, och det egot som jag vill vara. Och de här tre jobbar ju, de är ofta ganska separerade från början. Och sen successivt när man anser att någon är grundad så och du känner autentisk, så jobbar de ju här sig väldigt nära, som nära månar som jobbar tillsammans.
Mm.
Och de dras till varandra så länge du prioriterar dem.
Just det.
Men när du slutar prioritera dem så går de ifrån varandra.
Mm, just det.
Så att jag har alltid slagits med att när jag väl fått ihop dem där, vem är jag då? Är jag då tillräckligt intressant för mig själv, för andra och för mina drömmar? Men nu har jag insett när jag har aldrig varit så nära dem som nu.
Nej.
Så inser jag, om jag behåller mig nu, då kan jag förflytta mig vart jag vill.
Ja.
Utan att behöva förhålla mig till andra.
Det blir en frihet i det.
Det är en fruktansvärt jättestor frihet. Men den har ju också stått av att man får välja bort massa saker runt omkring som är dragningskrafter.
Du får inte samma bekräftelse.
Får inte samma bekräftelse. För jag jagar inte bekräftelse på samma sätt.
Nej, precis.
Jag funderar inte på vad jag ska göra för att mitt alter ego ska bekräfta mig. Eller att du ska bekräfta mig eller någon annan.
Utan plötsligt så blev du viktigare för dig.
Och det är ju så här, hur ska jag förhålla mig till det? Om jag på riktigt tycker att jag själv är viktigare för mig själv.
Mm.
Det är ju en relation.
Det är en relation. En fantastisk relation, tänker jag.
Ja, jag tror att det är den bästa relationen.
Ja.
Det blir en självkärlek som blir fantastisk. Och så länge den är sund.
Utifrån den så finns det också en ärlighet.
Mm.
Som är sann.
Mm. Och jag tror att i det här samtalet så känner jag att Det är den relationen jag behöver prioritera först.
Mm.
För att det, kan jag göra det, då kan jag älska någon annan.
Mm.
Och då kan jag faktiskt ge mig till någon annan. För då vågar jag kommunicera mina behov till den.
Mm.
Och på så sätt så, liksom så trillar den här, de är ju brickorna på, eller de ryska dockorna, så finns det någonting att plocka utav.
Att också vara säker på att har man sig själv på det sättet, så vågar man gå in i relation. Jag tänker också att man vågar lämna relation när relation inte fungerar längre.
Mm.
För att om du alltid är den mest värdefulla för dig själv, så kommer du inte stanna i någonting som inte funkar för dig.
Nej. Och då är det väl det bästa för någon annan också.
Ja. Oh.
Att man kan göra det. Mm. Det intressanta här också är att man ska alltid ha mål och framtidsplaner, sägs det, och det har jag alltid haft. Men desto närmare jag kommit det här, desto mindre intressant blir framtidsplaner och mål.
Mm.
Desto mer intressant blir det att få leva med det som kommer till en här och nu.
Mm.
Det där är en jättejobbig tanke. för det är ju inte så samhället är uppbyggt.
Nej, nej.
Samhället är uppbyggt att du ska alltid ha nästa plan, och du ska alltid vara på väg någonstans. Och du ska alltid göra någonting som är förträffligt och stort.
Ja,
för i min värld i alla fall.
För att tillfredsställa idén om att inte vara misslyckad och inte existera och allt sånt som finns som idéer.
Ja.
Men som du också sa, i det här så är du ju också totalt fri att skapa precis vad du vill.
Ja.
Så att det här är ju egentligen en spelplan som ger dig mycket mer möjligheter.
Och med den visionen så blir det ju spännande att fortsätta jobba på det här.
Mm, mm.
Jag tänkte summera ihop lite vad vi har pratat om.
Mm.
Vi har pratat lite om, vårt ämne har varit relationer. Vi har utforskat utifrån ett behovsperspektiv. Det vill säga att du kan kommunicera vad dina behov är i en relation med dig själv och någon annan. Vi har pratat om kärleksspråket som Gary Chapman har forskat i. Vi har tittat lite på vad som är en konflikthantering. Vad är konflikt? Vad är kommunikation?
Mm.
Vad är behov? Vad är det du behöver för någonting? Hur kan du se på din relation på dig själv? Utifrån hur jag i alla fall tänker mig.
Ja.
Och hur förhåller man sig till någon annan i en kärleksrelation? Hur har man liksom ett öppet förhållande?
Mm.
För att ge en andra möjlighet att liksom svara upp mot de behov som du har.
Mm. Jag tror att det kommer en del två inom relationer.
Det känns lite som det också.
Ja.
Vad ska vi prata om då?
Ja, det får vi se då. Fortsättning följer.
Fortsättning följer. Tack för idag.
Tack för oss.
Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. När du kommer i kontakt med oss, mejla på känslopodden@gmail.com.